Så där, julen är slut och i och med det så är även dagens juridikpodden tillbaka efter ett lite längre uppehåll. William Eriksson här vid mikrofonen och mixerbordet som vanligt, och jag passar på att hälsa Stefan Wahlberg och Vega Schorts välkomna till en ny säsong av dagens juridikpodden. Hur mår ni?
Jag mår bara bra, tack. Hur mår du?
Jo, jag mår alldeles utmärkt. Jag har haft lite semester. Hur mår Stefan?
Jag mår också bra, och som vi avslutade poddserien förra säsongen så har jag återhämtat mig efter en operation som jag har genomgått strax före jul och som då var föremål för viss diskussion beträffande den karantän som jag satt i inför operationen. Jag mår bra.
Härligt. Kul att vi alla är tillbaka. Under den här perioden som vi inte har poddat så har det ju faktiskt hänt en hel del saker. Det var väl så också innan jul att det pratades mycket om den här nya mutationen omikron av covid-19, men det har väl eskalerat och det känns som att var och varannan människa i det här samhället är smittade av covid-19 just nu. Det börjar närma sig någon form av verklig allvarlig påverkan på samhället när många i vårdpersonalen och på förskolor och skolor och andra viktiga sektorer är smittade, och det händer saker. Men det som också händer enligt Säkerhetspolisen i alla fall, det är att det kommer ut mycket desinformation och propagandabudskap på sociala medier och på nätet överlag i spåren av den här pandemin. Säpo är väldigt uppmärksamma på det här och de manar nu till kritiskt tänkande, källkritik och så vidare. Vad säger du, Stefan? Är det här någonting som man kan förvänta sig när det händer så här stora omvälvande händelser som är världsomspännande pandemi, att de här mörka krafterna tar tillfällena i akt och försöker driva sin egen agenda via exempelvis nätet?
Det verkar ju vara nya tidens starkaste vapen på världsarenan, att man ägnar sig åt desinformation och propagandakampanjer och använder sig av människors godtycke och konformism, att man ställer in sig i leden och tycker likadant som den senaste talaren, och sen så har man algoritmer i datorer som gör att den som söker på ett visst ord, sökord, också träffar likasinnade som har samma åsikter och så vidare, och därmed så kan man skapa en desinformation och en instabilitet i övrigt ganska stabila samhällen genom att skapa opinionsstormar med hjälp av demokratins yttrandefrihet.
De är rätt listiga, de här personerna eller datorerna eller vilka det nu är som sprider de här budskapen, Vega. Jag läste från Säpo här idag när vi spelade in där att man bland annat använder sig av kommentarsfälten till olika inlägg på sociala medier och sådär. Och gärna när det handlar om mer lite lustiga inlägg som kanske är så här: kan du som läser det här inlägget räkna ut vad 2 + 2 - 5 × 7 - 19 är, och så ska man kommentera då vad talet blir, och i de här kommentarsfälten och sådär så kan man använda sig av dem och sprida propaganda. Vad säger du om det? Är det någonting som du trodde innan du hörde talas om det här?
Jag tänker att alla som vill nå ut med ett budskap, de hittar nog alla möjliga kanaler och vill bara få ut det så brett som möjligt. Men nej, det är väl ingenting som jag har reflekterat över så, men jag tänker att hela den här pandemin har väl skapat en stor oro, och när det finns så himla mycket oro och även internationellt så söker människor efter en förklaring. Och det är väl väldigt bra för de som vill sprida propaganda och har våldsbejakande intentioner.
Men hur mycket måste man rannsaka sig själv då? Finns det någon anledning att misstänka att någon av oss under de senaste dagarna exempelvis skulle ha spridit någon extremistpropaganda vidare genom att kommentera ett inlägg? Eller liksom, hur mycket kan Säpo i det här fallet då kräva av oss medborgare att vi ska använda vår källkritiska ådra och vårt kritiska tänkande? Går det överhuvudtaget att stoppa den här typen av desinformation?
Det är en jättebra fråga, och framförallt när man lever i en demokrati. För man vill ju inte heller att information bara ska sållas bort och försvinna. Det är ju bra att man kan kommentera och debattera. Men det är klart att när det är så himla många som går ihop och ändå sprider en teori om en och samma sak, och man skapar som en slags logik även om den är väldigt långsökt, så blir det liksom svårare.
Stefan, vi har varit inne på det här tidigare. Vi pratade bland annat om Trump och den här avstängningen från vissa sociala medier, och vi har, tror jag, någon gång pratat om det här med att Facebook och Instagram och sådär ska certifiera vissa åsikter. Man kan säga att den här, det här som den här tweeten handlar om, det stämmer, eller den här tweeten som det handlar om, det är eventuellt alltså, vad heter det? Falsk sanning, det stämmer inte. Är det här liksom förenligt med yttrandefriheten och svensk lagstiftning, och är det bra eller dåligt?
Alltså grundregeln är att det inte är svensk rätt, eller kan man säga internationellt, eller är kriminellt eller överhuvudtaget olagligt att sprida felaktig information. Det kan vara under extrema omständigheter, men grundregeln är att det inte är det. Det vill säga, hela vår yttrandefrihet och tryckfrihet bygger i grund och botten på att många röster må göra sig hörda med många inriktningar, för att på så sätt kalibrera in någonting, förhoppningsvis i förlängningen, som är så nära sanningen man kan komma, eftersom man utgår ifrån att människor har ett sunt förnuft och kunna värdera då både den bevisning för de här påståendena som finns eller inte finns, och för att man också ska lita på vissa då röster som sannolikt har högre trovärdighet än andra. Och det här är grunden för tryck- och yttrandefriheten överlag, och därför så är det, jag vill säga, det är djupt olyckligt att sånt här inträffar, därför att man använder de här grundläggande principerna för odemokratiska syften. Och det är, säkerhetspolisen är ju helt öppna med att det här är bland annat främmande makter som är inne för att destabilisera då länder i den demokratiska världen. Och det, då är det här ett mycket kraftfullt vapen, onekligen.
Samtidigt är det ju så här, det finns ju världen över nu en ganska stor rörelse med och av människor som är motståndare till coronavaccinet. Är det helt kosher, för att använda ett slarvigt uttryck, av säkerhetspolisen att skriva ett pressmeddelande att man just nu ser ett ökat flöde från framförallt högerextremism kring pandemirelaterade frågor, som till exempel vaccinmotstånd? Det innebär ju att säkerhetspolisen då säger att man ska vaccinera sig, man ska inte vara vaccinmotståndare. Är det helt oproblematiskt?
Det är inte helt oproblematiskt, men alltså, man kanske borde formulera om det. Och säkerhetspolisen kanske mer borde uttrycka sig i termer att det som kommer utifrån en källa som någon som är antivaxare har sagt, kanske man ska ta med en nypa salt. Lite så.
Ja, det är ju många som inte tycker så.
Ja, naturligtvis är det så. Alltså, jag skulle vilja säga så här, att säkerhetspolisen gör i det här sammanhanget som myndighet och företrädare för svenska statsmakterna det enda rätta som rättsvårdande myndighet ska göra. De måste så här följa en viss linje, och det finns andra myndigheter och den svenska regeringen som håller den här linjen, som de även gör utifrån ett säkerhetspolisiärt perspektiv. Till syvende och sist kommer det här alltid handla om det som den senaste och de senaste decenniernas generation och generationer faktiskt inte riktigt har lärt sig, det kanske gäller våra generationer också, nämligen ett källkritiskt tänk. Det går inte att bara köpa rakt upp och ner vad någon säger, utan efterfråga både källa och bevis för påståendet. Det är ju klassiskt, men det är fortfarande så på internet att om någon säger en sak, och i synnerhet om tillräckligt många säger en och samma sak, så blir det till sanning i vissa öron. Vad som sen är sant eller falskt, det tänker jag inte gå in och döma om i det här fallet.
Sen har vi ju en ny generation. Jag pratade senast idag med en person som har yngre barn som förfärdes över att ett av hennes barn hade kommit hem och sagt att nu är en massa kompisar som kommer fly landet här för att Ryssland ska invadera Sverige och det blir krig, va? Vi har ju den här svenska mobiliseringen på Gotland nu där man liksom visar motståndskraft gentemot Ryssland och så vidare. Hur ska man göra med den nästa generation som ännu inte kanske är mogna? De är kanske 5, 6, 7, 8 år och sitter på sociala medier och tar del av den här typen av desinformation, får man ju lov att säga i det här fallet. Och de kanske inte har möjlighet eller kapacitet att vara källkritiska. Det kan inte vara lätt att vara förälder i de här tiderna heller.
Nej, absolut inte. Men man borde nog alltså införa någon källkritikskurs tidigare i skolan. Alltså kanske redan på lågstadiet, eftersom att det är då som barn ändå använder sig av sociala medier. Men när man är ännu yngre och man får höra av ett stora syskon och så vidare, alltså det är ju svårt. Det är jättesvårt att vara förälder. Men det är väl det som man får göra, och vara tydlig med vad som är sant och falskt.
Stefan, du har intervjuat den nya chefen för Cybersäkerhetscentrum. Jag tror att det är den här typen av frågor som de kommer jobba med där.
Ja, det är det. Även om den ligger mer på det tekniska planet för att stoppa attacker av IT-karaktär och sådär, så är det ju även rena desinformationskampanjer som de har i under sitt uppdrag, de är inte en operativ myndighet, men de ska samordna myndigheternas arbete mot sånt här. Men frågan som vi ständigt loppar tillbaka till i det här, det är just att kan man lagstifta emot sånt här som är starkt dess information och som är då syftande till det som man annars och tidigare kanske använt till och med väpnad vapenkraft för att uppnå målen med. Ja, skulle vi då nagga vår tryck- och yttrandefrihet i kanten för att sätta stopp för vissa att sprida felaktig information eller för minoriteter att ha en uppfattning kring vare sig det handlar om vaccin eller politiska frågor. Det är otroligt farliga vägar vi är faktiskt inne på, och det är djupt olyckligt att det har blivit på det här viset. Men det här som både Vega alldeles nyss sa och som jag själv då står starkt för, nämligen ett källkritiskt förhållningssätt till sånt här, är väl att föredra, där man både ställer frågan vem är det som är avsändare och vad finns det för bevis till grund för de här påståendena.
Ja, men också att man kanske försöker se hela kedjan, för det som har varit med de här konspirationsteorierna med corona, så uppfattar jag det som att det är väldigt många led. Alltså mycket bygger på att det ska vara någon högre makt som har skapat det här viruset och ska sprida det över hela världen för att liksom ta kontroll över olika personer, inskränka deras mänskliga rättigheter och göra legitima tester av olika läkemedel. Det är väldigt många som ska samverka i det här. Det är ganska svårt att få ihop det. Så sådana frågeställningar ska man nog också ställa sig.
Det är inte sista gången vi pratar om det här, men det är sista gången vi pratar om det just nu. Däremot så ska vi fortsätta hålla, vi klamrar oss fast vid Säkerhetspolisen och ska prata lite om en av de absolut största nyhetshändelserna den senaste veckan. Och det är väl en, man kanske tar i om man kallar det för skandal, men det är i alla fall, det gäller vår nya statsminister Magdalena Andersson som anlitar en städfirma vars vd har uppgett att de anställda inte har kollektivavtal. Han är tidigare dömd för någon form av skattebrott, tror jag, och en av de här städerna som har varit vid Magdalena Anderssons hus var efterlyst med ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut. Det här har ju blivit en fråga nu för Säkerhetspolisen om hur de agerar kring den här typen av händelser, och det har väl också blivit en fråga för Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. Stefan, vad är det som händer egentligen?
Ja, det är jättemånga som frågar sig, inte minst folk som är verkligen experter på säkerhet i de här sammanhangen. Säkerhetspolisen har ansvar för svenska statsrådsliv, i varje fall utanför regeringskansliets byggnader, där regeringskansliets egen säkerhetsavdelning också är inblandad. Vi har haft två ministermord i det här landet i modern tid, det vill säga onekligen misslyckanden från inte minst säkerhetspolisens sida. Att personer som inte är kontrollerade, onekligen inte är kontrollerade, kan komma in i en minister, så i det här fallet till och med en statsministers bostad, utan att det har lyst 15 röda lampor och tjutit 15 larm upp på säkerhetspolisen är onekligen märkligt. Säkerhetspolisen försvarar sig på det sätt som säkerhetspoliser och säkerhetstjänster över världen brukar försvara sig i sådana sammanhang, nämligen genom att säga att av skäl som vi inte närmare kan gå in på är vi tyvärr förhindrade att besvara frågor kring detta och därför att det röjer vår säkerhet. Vilket jag faktiskt i och för sig har viss förståelse för säkerhetsfrågor ska inte ut i allmänheten. Men när det gäller den här typen utav uppenbara fel som har blivit begångna, så kommer det förr eller senare sannolikt ändå att hamna i rampljuset, eftersom det till och med kan bli rättsliga efterspel av sånt här, om det värsta hade varit framme dessutom.
Men man måste ju ställa sig frågan här, vems ansvar är vad? Va? Vad ska Magdalena Andersson göra? Vad måste hon igen lämna för uppgifter till Säkerhetspolisen? Vad skulle Säkerhetspolisen ha gjort annorlunda? Exempelvis Magdalena Andersson sa under förra veckan, tror jag, till Expressen under någon form av, om det var någon pressträff eller någonting, att även vi som vill göra rätt kan råka ut för oseriösa aktörer. Och det kan hon väl ha rätt i. Så hur mycket ansvar kan man egentligen lägga på Säkerhetspolisen och hur mycket är Magdalena Anderssons ansvar, Vega?
Jag är väl förvånad att de verkar ha en bristande kommunikation. Alltså att det inte finns någon rutin. Jag tänker att Säkerhetspolisen och Magdalena Andersson borde väl ha en kommunikation där man också har rutiner. Att varje gång du anlitar tjänster, alltså när tjänster ska utföras i ditt sommarhus eller i din bostad eller vad det än är, om du ska åka taxi eller om du ska beställa hem mat, alltså då ska vi vara inblandade och kontrollera vem aktören är som du köper en tjänst från. Så det är väl Säpos ansvar framför allt, tänker jag.
Visste de ens att Magdalena Andersson hade städhjälp?
Det vet jag faktiskt inte. Jag har ingen aning.
Nej, men alltså, det är ju så här, jag vet att man, när man blir ett så kallat skyddsperson, skyddsperson och säkerhetspolisen i synnerhet av den klass som statsråden är, jag menar ännu mer för en statsminister, men det har hon redan genomgått så många gånger, alltså i möten med, intervjuer med, instruktioner från säkerhetspolisen om hur säkerhetsläget ser ut, vilka säkerhetsrisker som är mest överhängande, vad som är viktigt att rapportera, vad man måste ha en dialog kring med säkerhetspolisen och så vidare. Utifrån det perspektivet är det väldigt, väldigt märkligt att jag vill säga, hon inte har informerat säkerhetspolisen, men kanske framförallt att säkerhetspolisen inte har förvissat sig om hur hennes vardag ser ut och vad hon har för människor som är inne i hennes bostad och kanske inte bara utgör en säkerhetsrisk rent fysiskt utan också har möjlighet att, ja, men det här är ju rena spekulationer, men till exempel sätta in avlyssningsutrustning i hennes bostad, och man måste veta vad är det här för människor, va? Jag menar, jag råkar ha hyfsad insyn i hur man till exempel kartlägger de här skyddspersonernas resor till och från möten och även när de är utomlands för den delen, hur man gör genuina kontroller utav vad som skulle kunna hända var längs resvägen och hur man har alternativa resvägar och så vidare. Och då framstår det onekligen som ganska märkligt att man inte har koll på en statsministers bostad och vem som har tillgång till den.
Men Säpo har väl sagt, och ni får rätta mig om jag har fel, att någon gång att det inte är deras uppgift att kontrollera vilka som jobbar som skyddsperson, att det är det man nu ska se över. Det är en sak som är intressant. Sen tycker jag, eftersom vi ändå är en tidning i grund och botten, så kan man ju prata om lite den här mediedramaturgin i det här. Det började ju som en någon form av statsministerskandal där mycket av ansvaret hamnade på Magdalena Andersson, och har under några dagars rapportering nu förflyttat fokus till säkerhetspolisen, där man snarare hackar på deras arbete i de här frågorna och att man inte tar fullt ansvar. Det var väl en liten vinstlott för Magdalena Andersson, eller?
Ja, men absolut. Men det är väl kanske med all rätt. Jag tror att jag tycker att det främsta ansvaret är på Säpo.
Ja, då är det väl bra i så fall. Då är det ett konstruktivt mediedrev, eller vad vi ska kalla det, som har lett till någon form av konstruktiv debatt kring säkerhetspolisens arbete och ansvar, eller?
Ja, i någon mening så är det så. Jag delar också faktiskt uppfattningen om att det här är tvådelat. Alltså det ena är ett politiskt ansvar som har med inte minst Magdalena Anderssons arbetarrörelse bakgrund och bristen på kollektivavtal och så att göra. Men den är ju kraftigt underordnade säkerhetsmässiga misstagen här. Om det nu är som det har rapporterats kring, säkerhetspolisen har försökt ge sken av att det skulle vara lite på ett annat sätt, men i stort sett så är det ju trots allt så här med stor sannolikhet. Då tycker jag att en säkerhetsaspekt som har lyfts upp är viktigare än den politiska delen i det här.
Right, då släpper vi Magdalena Andersson, men vi släpper fortfarande inte säkerhetspolisen, för nu ska vi prata drönare, och vi ska prata om drönare som flyger över olika skyddsobjekt. Jag tänkte börja det här lilla segmentet med en anekdot, och den handlar om en text som jag skrev här precis innan jul, och då så skrev jag om försvaret som gick ut och varnade för drönare, särskilt sådana privatägda drönare, och då hade vi han hade en väldigt fin titel, vi ska se vad han hette, han heter Ulf Lepp och är överste löjtnant och huvudman för skydd mot drönare, som sa att kommersiella drönare av alla storlekar är ett problem redan idag och det måste vi få förutsättningar att göra något åt. Situationen kan beskrivas som rena vilda västern eftersom så många inte följer bestämmelserna, och så pratade man om att man hade någon grupp som skulle se över hur man skulle kunna hantera drönare som potentiellt farliga stridsmedel från främmande makt eller personer som hade illvilliga uppsåt, och då kunde det inte i min vildaste fantasi föreställa mig att det här drönarkaoset som nu har uppstått skulle uppstå några veckor senare. Nu tycks det vara drönare som flyger över vartenda skyddsobjekt i hela Sverige och inte minst kärnkraftverk och andra liknande typer av skyddsföremål. Vad är det som händer, hörni?
Ja, det är väl det som Säpo håller på att utreda, tänker jag. Och militären är väl också inblandad, om jag har uppfattat det rätt. I alla fall när det gäller kärnkraftverken. Och där var det väl flera, både Ringhals, vad var det mer? Det var två till kärnkraftverk.
Och vi har inte så många, så det var
det var väl de andra två då.
Ja, det är Ringhals, Forsmark och Oskarshamn.
Ja, ja, exakt.
Men det som är intressant är att man måste ställa sig frågan, tror vi att det här är personer som är illvilliga och försöker kartlägga exempelvis hur våra kärnkraftverk ser ut inifrån? Eller är det bara personer som inte vet att man inte får flyga drönare över sådana här skyddsobjekt? ska man förstå den här Ulf Lepp, överstelöjtnanten, som tycktes ju vara så att många som har de här privatägda drönarna kanske inte riktigt kände till vilka regler man skulle förhålla sig till och hur man får flyga dem och hur man inte får flyga dem, medan de som så att säga har en licens och ett körkort för att vara drönarförare sköter sig i 99,9% av fallen. Då är ju frågan, är det bara folk som inte vet vad de gör?
Att till att börja med så verkar det inte vara sådana här drönare för några hundralappar som man kan köpa på Clas Ohlson, utan det verkar vara en variant större som inte är propellerförsedda utan vingförsedda och klarar av ganska hårda vindar. De är så pass tunga så att, och dyrbara, så att nej, jag tror det kan ju vara det. Det här är ju en gång jag understryker. Jag vet inte mer än vad som har stått i media kring de här frågorna, men väldigt mycket talar ju för att det här är också någon form av större aktörer bakom, kanske till och med främmande makt, som vill försöka skrämmas och visa vad de kan göra, och framförallt på odugligheten hos svenska myndigheter som då står där med rumpan bar och inte kan agera. Vi har en skyddslag som faktiskt ger möjlighet att skjuta ner, att använda fysiskt våld mot obemannade flygfarkoster som befinner sig intill eller över skyddsobjekt. Va? Däremot så kan jag säga, visa av egen erfarenhet från militärtjänstgöring när man försökte lära ut hur vi skulle med automatvapen skjuta ner rörliga objekt på himlen. Det är inte jättelätt. Och att till exempel en polis eller skyddsvakt som har ett enhandsvapen ska klara av att prickskjuta ner en drönare som befinner sig på himlen och förflytta sig, det då ska du vara skjutexpert.
Du leder mig in på nästa fråga här, Stefan, för det du säger är ju högst relevant. Det finns en möjlighet att, så att säga, oskadliggöra de här drönarna, men frågan är vem ska göra det, och ska man ha någon form av bevakning som hela tiden ser till att det inte flyger någon drönare av de här skyddsobjekten? Hur ska den se ut? Hur ska man oskadliggöra dem? Försvaret varnar ju som sagt för att de kan byggas om till rena vapen i värsta fall, va? Och vi har ju sett exempel på drönare som används i krig, och det kan ju vara ett effektivt vapen för alla möjliga typer av saker som man vill göra under krig. Men frågan är, hur ska man lösa det här problemet, Vega?
Men de här fallen som har varit uppe nu i veckan, då har det ju handlat om att drönare har flygit över skyddsobjekt. Och där finns ju den här skyddslagen som Stefan pratade om. Och då kan man ju ha skyddsvakter som då bevakar de här skyddsobjekten.
Absolut, men då kan inte stå och titta upp i luften här till.
Det är väl lite deras uppgift, tänker jag.
Bra, jag håller med dig. Det är, alltså, spanarens ordspråk är att se men inte synas, vill jag bara säga. Det var lite polissnack där. Men det är faktiskt så att den som har i uppgift att bevaka ett skyddsobjekt ska naturligtvis titta uppåt, neråt och åt sidorna. Och dessa bevakande människor kan vara poliser, militärer eller då skyddsvakter, va? Och de är normalt beväpnade, det ingår så att säga i uppdraget.
Det här var lite slamkrypare, för försvaret har nämligen berättat att de har köpt in ett antal system i Sverige och utomlands där man som har olika sätt att detektera och slutdrönare. Så att jag visste att man kunde göra så man inte behöver ha någon skyddsvakt som sitter och tittar rakt upp hela tiden. Men om vi kommer tillbaka till problemet, är det ett väldigt stort problem, tycker ni, att vi har de här drönarna som hovrar runt till exempel vid Stockholmsområdet över någon försvaret till exempel?
Det skapar ju uppenbart en oro. Så det är klart att det är ett problem.
Men skapar, för vem skapar det? Skapar det en oro för dig?
Alltså jag personligen är inte så orolig. Men Säpo får mer att göra. Jättetråkigt. Och jag uppfattar det som att det här som har varit runt kärnkraftverken, där utreder man det som grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Så man tar det väldigt allvarligt. Sen har det ju också varit drönare som har flygit över slottet, Drottningholm och regeringen. Och där har man inte, där är det på lokal nivå polisen som utreder, som jag uppfattat det.
Det man kan säga om det är ju att vi har ju i närtid här det senaste året kanske 4 eller 5 personer, tror jag, som har dömts för det brottet, så kallade MÖPAR, som militärt överintresserade personer eller vad man kallar dem, som har sparat på ritningar och suttit på olika forum och sådär och delat dem vidare. Och det har man ju, om man ska läsa de här domarna lite mellan raderna, inte sett som något kanske allvarligt hot mot Sverige direkt. Ja,
men det finns ju 2 delar här. Det ena rör drönare som är utrustade med kameror, va? Där finns särskild lagstiftning, och där gäller allt faktiskt från GDPR, om man kan identifiera enskilda individer på bilderna, till de här ganska speciella lagarna som finns kring hur man får i bild skildra och sprida då till exempel viss terräng och sånt som kan vara till men för rikets säkerhet och så. Den lag efterlevnaden övervakas och har även i de här sammanhangen övervakats utav myndigheterna. Men det, den andra sidan som inte har med fotografering att göra utan rent fysiskt flygandet i sig att göra. Jag ska inte säga att jag går och är orolig för att få en sån här i huvudet, för det finns så mycket annat man kan få i huvudet. Men jag har faktiskt sen drönarna kom många gånger funderat på frågan kring, jag menar, civilrättsligt strikt ansvar för de som flyger drönare. Det är ändå en klump som kan trilla ner ifrån 100 meters håll i huvudet på någon. Eller ner i en barnvagn och med tragisk utgång. Och väga, jag menar, som jurist, så det här är ändå frågor som skulle kunna aktualiseras. Hur långt sträcker sig ansvaret? Måste man ha varit oansvarig eller gäller det strikta ansvar som normalt gäller för flygfarkosten, nämligen att oavsett oaktsamhet eller inte så är man skadeståndsskyldig. Vad säger du, Vega?
Jättebra fråga. Alltså jag har för mig att lagstiftningen kring det här har ändrats ganska nyligen. Och att det finns jättemycket information på Transportstyrelsen som jag inte har koll på i huvudet nu. Men det utgår i alla fall från att man ska vara en registrerad förare så att man liksom ska kunna binda det här objektet, alltså själva drönaren, vid den som kör. Men om det är ett strikt ansvar, jag har ingen aning. Men nej, troligtvis om det är så att du är på ett område där du inte får köra, då är det klart att du har ju översätt den gränsen bara genom att vara på det området. Och det kan ju vara antingen ett skyddsobjekt eller så kan det ju vara ett naturreservat eller liknande där du stör djurlivet.
Men det som händer och som är intressant med det du säger här, det är att för att en drönare ska behöva registreras hos Transportstyrelsen så krävs det att den ska väga 250 gram. Mm. Men kommersiella drönare säljs idag som väger 249 gram och då bör man inte registrera den. Och där upplevde ju åtminstone Försvarsmakten att där finns det ett stort problem. De anser sannolikt att alla drönare bör registreras. Även
men
om
det
man köper
var ju lite märkligt för de som har flygit nu, de har ju varit stora. Ja, så det verkar inte som de små ett problem i alla fall.
Nej, men
det
kan vara ett problem för flygtrafiken eller något sånt där, att man flyger flygförbudszoner och andra saker.
Men observera att luftfartslagen gäller också i de här sammanhangen. Så att, med viss reservation, jag kanske till och med kan få uppmana någon av våra lyssnare som har svarat på frågan, gäller det strikta skadeståndsansvaret här eller krävs det oaktsamhet för drönare? Det verkar inte som någon i studion faktiskt har ett rejält svar på frågan, men den är väldigt intressant att få besvarad, så att hör gärna av er med det.
Den där kanske Aftonbladet snor och kör en V5 av imorgon. Bara går runt.
Jag tror att det är ytterst liten andel av befolkningen som kan skilja på vad som är ett strikt ansvar.
Det var det
jag
menade. En nördig fråga till nördiga lyssnare. Men det är bra. Vi släpper drönarna och går vidare. Nu har vi släppt Säpo. Jag hoppas att vi kanske inte behöver prata om Säpo nästa vecka utan att vi kan prata om någonting annat. Nu ska vi prata om en av de mest uppmärksammade rättsprocesserna de senaste 3 åren, nämligen det så kallade Allra-målet. Det var ju nämligen så att samtliga åtalade friades på alla punkter i tingsrätten för de här ekobrotten som de åtalats för, men dömdes på samtliga punkter i hovrätten. Sen följde en ganska lång överklagande process där man ville få prövningstillstånd i Högsta domstolen, men strax innan jul så kom beskedet, eller kanske var strax efter jul till och med, så kom beskedet att det blir inget prövningstillstånd i Högsta domstolen. Det här har ju väckt reaktioner. Folk har varit upprörda och andra har tyckt att det inte är mer än rätt att det inte blir något prövningstillstånd i Högsta domstolen. Och Stefan, du lyfte en intressant fråga med anledning av det här. Kan inte du dra den för våra lyssnare så ska vi diskutera det lite sen?
Så utan att ta ställning i skuldfrågan eller, men nu är det så att hovrättens dom står fast och PTHD innebär att den också vinner laga kraft, men om man tittar principiellt på det och rent generellt så kan man säga att jag är inte bekväm i de situationer, jag ska säga i många av de situationer där två domstolar kommer till diametrala slut, som i det här fallet att först fria tingsrätten helt och sen fäller hovrätten helt. Det är inte bara ägnat att ge betänkligheter kring korrektheten i hovrättens dom, utan det är också ägnat att inge tveksamheter kring rättstillämpningen och systemets faktiska korrekthet. Va? Och det här är inte bra, och därför jag har själv funderat i linjer genom åren i sådana här sammanhang om man egentligen inte borde åtminstone ändra lagstiftningen och säga att vi inför ett treinstanssystem i den här typen av ärenden. Det vill säga Högsta domstolen ska som huvudregel, alltså presumtionen ska vara att ärenden som vart fall går en enskild emot ett brottmål på det här sättet i hovrätten efter en helt friande dom i tingsrätten ska prövas i HD om det inte finns skäl för att det inte behöver prövas och inte som idag, det vill säga att det är samma krav på väldigt höga krav på de här nålsögon, vad ska vi kalla det för, att komma igenom det här nålsögat för att få ett PT i HD.
Vad säger du, Vega? Du är den enda av oss som har någon form av domstolserfarenhet här och faktiskt har suttit som den dömande makten. Vad säger du om det här?
Nej, men det är en intressant fråga. Jag har nog inte funderat över den här frågan lika mycket. Men det jag tänker är att det är verkligen en fråga att överväga. Men man får klura på hur man smart ska formulera den nya bestämmelsen i rättegångsbalken i så fall. För att man måste ändå hålla det till ett nålsöga och då, ja men okej, det är en helt friande dom i tingsrätten, men om det fanns någon skiljaktig ska man ändå då få prövningstillstånd, och det förutsätter väl också att det är exakt samma bevisning då i hovrätten sen och att det inte har tillkommit något nytt som också godkänns att tas upp.
Givetvis. Så. Ja, det är klart att det ska vara bedömt på i stort sett samma underlag.
Ja.
Jag ser, alltså en av orsaken till att jag har funderat kring de här frågorna är inte minst den här nya rättegångsordningen som vi har sedan ett antal år tillbaka i tiden, nämligen att allt fler mål ska skjutas ner och avgöras i första instans, det vill säga tingsrätten. Det vill säga man kan inte i den här diskussionen komma och säga ja, men det där var bara tingsrätten som gick lite snett, nu är det hovrätten som gäller. Okej, om vi inte anser att tingsrätten har en tyngre rollen så inom rättsskipningen, då kanske vi inte heller ska låta dem ta ett allt större ansvar och avgöra allt fler mål som då inte ens får prövningstillstånd i hovrätten. Det är liksom en logisk tankevurpa att resonera så. Sen har vi alla som har varit med så här länge förstått att det är en del av juridiken, att det är därför vi har då åtminstone ett två instanssystem i tingsrätt och hovrätt, att man kan komma till olika slut. Men just i fall där det går en enskild emot och i synnerhet i brottmål där det finns så här diametrala domar, så tycker jag att det inte känns bekvämt. Jag kan inte avgöra hur allra målet borde ha utfallit därför att jag kan det inte tillräckligt väl. Men jag känner mig aldrig bekväm med att människor kastas i fängelse. Ändå en domstol som helt har friat var först i de här ärendena.
Samtidigt, kort innan jul här, så hade vi ju en så kallad nämndemannadom i en Stockholmstingsrätt som var helt befängd, men där samtliga förutom den ansvarige rådmannen tyckte att personen i fråga skulle, eller personerna i fråga skulle frias helt. Jag utgår ifrån att det kommer bli diametralt motsatt utslag i hovrätten. Skulle ett sånt mål då också prövas mer eller mindre per automatik av högsta domstolen bara för att några koko-nämndemän i tingsrätten tyckte en sak och alla andra tyckte något annat?
Ja, det är det här som blir svårt. Det är ju här man måste skriva riktigt bra i rättegångsbalken, så att det krävs väl en utredning.
Och jag tänker bara snabbt, det som vi pratade om innan här, Stefan, när vi snackade upp oss lite om det här ämnet, så sa du det här, då sa jag så här, fast det kan ju vara så att man kommer med nya bevis eller nya omständigheter i hovrätten, och då sa du en bra sak som kan vara bra att förklara för den som lyssnar här, att ja, men det kanske bara ska handla om de typen av mål där man dömer på precis samma bevisning i både tings- och hovrätten.
Eller i stort sett samma bevisning. Det var det som Vega var inne på lite också. Men samtidigt så är det så här, om man skulle ta hänsyn till, låt säga, jag håller ju givetvis med om vad du säger om den här nämndemannadomen, och sen uttrycker du det så fint när du kallar den för koko. Nämndemanna koko, eller vad du nu sa. Men det är en annan diskussion. Frågan är då om man ska säga, accepterar den här inställningen, vilket då statistiskt sett också i den här typen av nämndemannadomar går att härleda, att de ändras i en väldigt, väldigt hög omfattning av hovrätten, där vi har en majoritet av jurister då i domarställning och bara två nämndemän, till skillnad från i tingsrätten där vi har en juristdomare och tre nämndemän. Men om man för det resonemanget, då kommer vi ändå landa i ungefär samma principdiskussion som när det gäller tingsrätternas kapacitet och kompetens, nämligen, ja, men nu har ju lagstiftaren tillskrivit nämndemännen samma rösttyngd som rättens ordförande, det vill säga juristdomaren i tingsrätt. Ska vi då sitta och säga att de är egentligen inte riktigt mycket, lika mycket värda, och ja, det där är sådana här domar som avkunnas där nämndemännen i majoritet. Nej. Då desavouerar vi liksom hela systemet och hela grogrunden för varför vi har ett nämndemannasystem. Och utan att ta ställning i varken det här enskilda målet eller andra mål, så är det trots allt så att det här är ett system som vi har bestämt att vi ska ha. Sen kan man diskutera om det ska vara så och varför det ska vara så. Men så är det.
Jag har en fråga till Vega. Om vi tar det här exemplet igen då, vi pratar alla domen och vi tar Stefans grundresonemang här. Han utgår från att det här skulle liksom öka det allmänna rättsmedvetandet på något sätt, att allmänheten lättare, det blir otydligt för allmänheten att förstå vad som är rätt och fel när två olika domstolar kommer till helt olika domslut. Är det så att det inte är lika mycket fokus längre på att det allmänna rättsmedvetandet ska spegla dömandet, tror du? Har vi liksom fallit ifrån det lite grann? För det är väl en väldigt gammal grundtanke, misstänker jag.
Intressant fråga. Jag tänker att det som kanske får allmänheten att känna en respekt för rättsväsendet överlag och förstå liksom hur allting hänger ihop, det är väl om man kanske går in lite mer i domskälen när man rapporterar. Så. För det är väl det som har gjort att man dömer olika i just de här fallen, tänker jag.
Ja, men Stefans resonemang bygger på något sätt att en tredje prövning då av Högsta domstolen skulle så att säga vara det ultimata utslaget och skulle visa på någon form av transparens där man säger att två olika domstolar kommer till diametralt olika slutsatser och då får Högsta domstolen avgöra det här målet och det som de kommer fram till är rätt och då ökar man liksom förståelsen för...
Ja, men kanske. Det låter också som att domarna i Högsta domstolen ska ha högre lön. Ja, men man sitter där och verkligen väger... Ja, mot varandra. Absolut.
Högsta domstolens ledamöter, säger justitieråden, borde enligt min uppfattning ha högre lön än av helt andra skäl. Ger de 250 000 i månaden, det är 16 personer, det kommer inte Sverige gå bankrupt på. Men då förbjuder de att ta sidouppdrag som skiljemän och andra obskyra sidouppdrag som kan vara förtroendeskadliga.
Ja, men nu kom vi lite långt från ämnet här och det var mitt fel. Men jag tänker bara på något sätt,
alltså, jo,
det,
absolut,
det pratas inte alltid så mycket om det allmänna rättsmedvetandet, men den här diskussionen är ju någon form, det är ju grunden till den här diskussionen. Då är frågan, för vem är det man ska göra det tydligt? Är det för den som eventuellt döms eller frias i ett mål, eller är det för den breda allmänheten i deras syn på domstolsväsendet?
Så, som det ser ut nu så är ju Högsta domstolen till för juristerna. Absolut. Och om man då skulle tillåta en trestegsinstans oftare så skulle det väl mer bli för breda allmänheten. Det kan jag tänka mig. Så
det är egentligen, men om man kan aldrig tänka sig att man skulle skapa någon ny form av domstol. Så vi har pratat om olika, alltså att man skapar någon form av tredjeinstansdomstol som inte är Högsta domstolen, utan Högsta domstolen är prejudikatsinstans, men den nya domstolen prövar den här typen av mål.
Det vet jag inte, men något som jag tror att vissa kanske skulle vilja ha är väl mer en författningsdomstol. Alltså att det finns en domstol som kan skapa lag, vilket inte finns nu.
Ja, det är ju den vanliga, alltså författningsdomstolen är ett alternativ som skulle kunna vara parallell eller överställd. Då. Det, även har det diskuterats ett fristående, det är en helt annan diskussion, ett fristående resningsinstitut som idag skulle få de uppdrag som åvilar Högsta domstolen oftast, nämligen att besluta om resning i mål och att det inte skulle ligga på HD helt enkelt. Men det är klart, det vore en intressant tanke bara helt sådär spontant att införa en särskild sådär bevisprövningsdomstol som tredje instans i sådana här mål där det inte primärt är rättsfrågor som är tvistiga.
Utan rena bevisfrågor.
Ja, fast det är ju sånt som, då får man utöka antalet justitieråd, slå ihop HFD och HD och utöka de tanterna och farbröderna som sitter där och säger så att det här är ändå på. Jag tror att vi kan inte komma ifrån rättsfrågor och bevisfrågor är så intimt förknippade ändå med varandra. Men jag vill bara avslutningsvis säga, Vega sa det här med att HD till stor del är en instans för juristerna, och det håller jag helt och hållet med om. Det har tyvärr kommit att bli så. Men det här handlar inte bara om allmänna rättsmedvetandet och tilltron till rättsväsendet, utan det handlar faktiskt om att i slutändan få materiellt korrekta domar som man så att säga kan stå för som rättsstat. Och då kanske det skulle få kosta ytterligare ett antal justitieråd och ett antal prövningstillstånd för att just den här typen av ärenden där det har blivit diametrala slut kan få klarlägga sig en gång för alla. Kanske en plenum, jag kan inte säga, men låt säga att man skulle ha krav på att det ska vara större mängd skickliga domare där. Det sista vet jag inte. Jag har inte tänkt djupare på det här än vad jag tidigare redovisade.
Nej, det jag bara tänkte återknyta till det du sa innan. Jag vill minnas att du tillsammans med riksåklagaren i en intervju diskuterade den här frågan om just bevisfrågor och att högsta domstolen måste pröva det. Där har vi det ju igen. Alltså, de vill ju också få fler saker prövade i högre instans.
Man kan säga så här, högsta domstolen har rätt eller fel haft en väldigt restriktiv inställning till att pröva bevisfrågor genom åren. Och sannolikt är det rätt därför att bevisfrågor så individuellt utformade utifrån ett specifikt mål, till skillnad från rättsfrågor som ändå är mer universella inom juridik, att man ska komma fram till att så här ska den här lagbestämmelsen tillämpas eller det här är det som gäller och så vidare. Medan bevisfrågorna kan vara väldigt individuella utifrån varje mål. Samtidigt så vet vi att det finns ett antal bevismål som har avgjorts på rena just bevisfrågor i högsta domstolen. Hur höga beviskrav ska man ställa i sexualbrottmål? Och hur ska då det här så kallade balkongmålet som var så uppmärksammat för ett par år sedan?
Det var ju... Men skulle det alltså förstöra lite den här fria bevisprövningen och alltså fria bevisprövning och fria
bevisföring.
Exakt. Ja, det... Alltså i så fall om HD skulle pröva det också, att man skulle säga att lämnar du de här bevisen i ett sånt här mål, då kommer utfallet bli det här.
Det blir otroligt intressanta frågor. Alltså därför att man kan säga så här. Är högsta domstolens prejudikat, eller rättare sagt, jag formulerar om mig, hur bindande är HDs prejudikat för underinstanserna egentligen? Är det lag eller är det rättskällor som i den mån det i det enskilda fallet anses lämpligt bör, ska, måste tillämpas? Och om vi då för in bevisprövningsregler ifrån HD för en viss typ av mål som inte är tillräckligt generella, så jag ser naturligtvis problemen i det, absolut. Så är det. Det är intressant.
Jag tänker, det är inte lag, men det är ändå tolkningsdata. Och lagtexten säger inte alltid så mycket, och då behöver man det.
Nej, men ta en sån här enkel sak som att grundregeln i Sverige att vi inte får åberopa karaktärsvittnen. Det är typiskt. Det står inte i någon lagtext, utan det är en praxis i svensk rätt. Va? Och som man närmast får säga, den har ju bevisbäring, men det är ju en rättsfråga. Men ska man bara gå in och bedöma hur en indiciekedja sammantaget ska anses ha ett fullvärdigt fällande, uppnått ett fullvärdigt fällande grad eller inte. Ja, det är ju det riksåklagaren Petra Lund ville när det gällde ett av de här mordärendena som hade slutat med friande dom i hovrätten, att en indiciekedja närmast på matematisk statistisk sannolikhetsgrund måste kunna bedömas juridiskt. Och kommer matematikerna fram till att vissa bevis som läggs upp i en kedja sammantaget har ett bevisvärde som vida överstiger till och med 100%, ja, då vore det orimligt om inte juristerna skulle kunna komma fram till också vid en då nykter och mer matematiskt klarlagd bedömning. Men det är otroligt både svåra och intressanta frågor.
Högsta domstolen är till för jurister, sa Vega. Frågan är om inte de sista 10 minuterna av Dagens Juridikpodden också är till för jurister. Hörrni, vi stoppar där. Det blev en lång podd idag. Kul. Det är för att vi alla var så sugna på att snacka av oss efter den här långa julledigheten. Vega, stort tack för att du var med idag. Stefan Wahlberg, stort tack för att du var med idag. Vi hörs nästa vecka igen. Hej!